Så ska vi läsa predikotexten för den här dagen. Den kommer från Filipperbrevet som Paulus skrev i fängelse. Det finns ju några stycken fångenskapsbrev i Nya testamentet. Och man kan nog säga att Filipperbrevet, det är nog det varmaste, det frimodigaste, det gladaste utav alla Paulus brev. Vi ska läsa från det tredje kapitlet, de 11 första verserna, och jag tror det kommer på skärmen, och då läser vi det tillsammans. Filipperbrevet 3, 1-11. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen, och för er är det tryggare. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. I fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristus skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.
För några veckor sedan så började jag en ny serie predikningar där jag går igenom Filipperbrevets tredje kapitel, vilket vi just har läst en stor del av. Utgångspunkten är att jag vill, och jag tror att det gäller oss alla, att vi vill leva ett liv som betyder någonting. Vi vill inte se livet liksom sippra mellan fingrarna i jakten på meningslösa saker som inte betyder någonting. Och Gud vill att vi ska leva ett liv som betyder någonting. Det grundläggande antagandet i hela den här serien av predikningar är just det att Gud vill resa upp ett folk vars liv har betydelse för hans ära i den mänskliga historien. Att Gud kommer att bli känd, älskad och ärad. Och i varje generation så reser han upp män och kvinnor i hans församling som han vill använda för detta höga syfte. Gud vill resa upp ett folk och han vill sända dem ut i ett liv som har en mening som är långt större än oss själva. I Filipperbrevets tredje kapitel så ser vi Paulus. Han tar ett steg tillbaka och han utvärderar sitt liv. Och han ger oss en bild av ett liv som verkligen betyder någonting. I predikningarna i den här serien så ska vi titta på fyra sanningar. Det blir fem predikningar kanske totalt. Fyra karaktärsdrag i ett sånt liv som verkligen betyder någonting. Ett liv som är fyllt av mening. Och i förra predikan så kommer vi till vers 7 i Filipperbrevet 3. Och vi började titta på den första av de här fyra karaktärsdragen. Och det lyder som följer. Den som lever ett verkligt meningsfullt liv skattar Kristus, värderar Kristus framför allt som denna värld har att erbjuda. Och vi såg hur Paulus räknade upp sina meriter. Och jag kallade de här meriterna för det förslösade livets skatter. Det här är saker, ofta goda saker i vårt liv. Saker som vi kan vara stolta över. Saker som vi till och med kanske kan skryta med. Men när Paulus räknar upp de här grejerna så kallar han dem för en enda stor förlust. Han påstår att ett liv som kretsar runt de här sakerna är ett förslösat liv. Ett bortslösat liv. Så nämner han sin familj, sin sociala status, sin enorma bibelkunskap, sin klanderfria moraliska livsstil, sin stora iver i religiösa aktiviteter. Allt detta, det är förvisso, det är goda saker. Men, säger Paulus i vers 7, allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Jesu Kristi skull. Det här är kolossalt kraftfulla ord. Att Kristus är en skatt som vida överstiger allt annat. Så att vi tar allt och alla som vi har i våra liv och skriver förlust utan Kristus. Allt, vänner, våra mest älskade familjerelationer, vårt rykte, vår karriär, även de goda sakerna som Bibeln säger att vi behöver göra är inget annat än en enda stor förlust om vi inte har Kristus. Så säger Paulus. Det innebär att det finns tusentals människor som har gått till kyrkan denna morgon. Som sitter i fina kläder med fina bilar parkerade utanför och med fina arbeten, fina hem som väntar. Och som inte kan fatta det faktum att deras liv inte spelar någon som helst roll. Att det är totalt bortslösat. Som kommer att bli chockade när de står inför Herren för att avlägga räkenskap för sina liv. Och som kommer att säga, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Har vi inte gått regelbundet till kyrkan? Har vi inte varit bra mammor och pappor? Har vi inte ett bra rykte i samhället? Har vi inte kunnat citera många bibelverser eller levt upp till den högsta av moraliska standarder i jämförelse med andra människor? Och det ska skrivas över deras liv bortkastat. Det var ungefär där förra predikan slutade och det var alltså i vers 7. Och idag ska jag dröja mig kvar i det här första av karaktärsdrag. Att den som lever ett verkligt meningsfullt liv skattar Kristus framför allt annat. Som den här världen kan erbjuda. Och dagens predikan kommer bara att handla om vers 8. Och det fortsätter resonemanget och det förklarar resonemanget. Så i vers 7 säger alltså Paulus, det var där vi slutade. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Och så fortsätter han i vers 8. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Ja, jag räknar allt som förlust, säger Paulus. Han kallar det till och med för avskräde. Ett synnerligen starkt, vulgärt ord på grekiska som han använder här. Och jag slog upp det för att se hur det används i den klassiska grekiska litteraturen. Och då hittade jag en liten anmärkning som sa fäder använder inte det här ordet. Det är inte det vanliga ordet för dynga, men det används ofta för att beskriva det. Fast det är mycket mer vulgära ordalag. Det är inte heller det vanliga ordet för sopor. Det används om halvbrunna offer, förbannade offer. Det används som en död människokropp som ligger i vattnet och är till hälften uppäten av fiskar. Jag kan bara komma att tänka på ett enda ord på svenska som skulle kunna fånga, komma i närheten av att fånga alla dessa innebörder. Och det är ordet skit. Och jag kan inte förstå varför ingen bibelöversättning har valt det. Alltså, vi skrattar ju för att vi inser ju direkt att ja, men man tycker att det är för vulgärt för att passa in i Bibeln. Men Paulus använder det ändå. Han utvärderar sitt liv och han tittar på alla sina meriter, på sin fina familj. Ni har sett min här. På sin fina familj, på sin sociala status och sitt goda rykte, sin enorma bibelkunskap och sin moraliska livsstil och sin religiösa iver. Och så säger han, det är skit. Det är förbannad skit. Känner du kraften i det? Låt oss känna lite på det. Vikten av vad det är han påstår här. Det här är så oerhört långt ifrån det liv som vi lever. Vi som kallar oss kristna idag. Han har räknat upp de största skatterna i våra liv. Det vi lever för. Och så säger han att han räknar det som skit. Det här är, alltså de här skatterna är subtilt bedrägliga eftersom de maskerar vårt verkliga andliga tillstånd. Någonstans på vägen har vi som kallar oss kristna i Sverige avtrubbats och vaggats till söms av mängder av bekvämligheter och njutningar. Och vi har glömt som kristenhet i Sverige och som lokal församling här. Vi är inte bättre än någon annan. Vi har glömt att vi har funnit det som är långt mer värt. Vi har funnit något som är värt att förlora allt för. Det är vad Paulus säger i vers 8. Han räknar allt som förlust. Inte bara allt han har räknat upp tidigare, utan allt. Därför att han har funnit det som är långt mer värt. Nämligen kunskapen om Jesus Kristus, min Herre. Och Jesus säger samma sak som Paulus. Det här är ingenting som Paulus hittar på för sig själv. Jesus säger om och om igen. Om du inte är villig att förlora allt. Att förlora din mor och din far, din syster och din bror, fru och barn. Ja, till och med ditt eget liv. Så kan du inte vara min lärjunge. Ta upp ditt kors. Ta upp död och följ mig. I Matteus evangeliets 13 kapitel så ger Jesus två bilder. Han säger, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den. Ser du kraften? Lägg märke till här att det inte är en stor börda för honom. Han går inte och säljer allt han äger med sorg i hjärtat och tänker liksom, nej, jag har hittat den här skatten. Jag är väl tvungen att skilja från alla mina saker. Han gör det i sin glädje. Han springer hem och han tittar på sina saker och han säger, äntligen kan allt det här vara till nytta. Bort med det så fort det går så att jag kan få tag på den verkliga skatten. Vi som kallar oss kristna, vi har funnit något långt mer värt. Vi har funnit något som är värt att förlora allt för. Alla de här andra sakerna, det är fina saker, det är goda saker. Men i jämförelse med Kristus är de ingenting. Absolut ingenting. Och om de gör mig avtrubbad och vaggar mig till söms så är de värre än ingenting. De är kontraproduktiva. De är skit. Och det är samma sak som män och kvinnor har sagt under Bibelns historia och sen under kyrkans historia. Det här är liksom standarden. Det är det här vi pratar om. Mose ledde Guds folk ut ur slaveriet och han gjorde det till stor personlig bekostnad. Och så står det i Hebreerbrevet 11 att han hellre valde att bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter för han hade blicken riktad mot lönen. Han räknade. I Hebreerbrevet, samma grekiska ord som Paulus använder här i Filipperbrevet 3. När han säger att han räknar allt som en stor förlust. Mose räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Det är lite konstigt eftersom Mose levde långt innan Jesus föddes. Men Mose kände till Guds storhet och han kände till Guds löfte om frälsning i Kristus. Så Mose räknade Kristi vanära, alltså att lida för Kristi skull, som bättre, oändligt bättre än Egyptens all njutning och alla skatter tillsammans. Och då kanske somliga tänker här nu, okej, Mose, Paulus, det är rätt stora gubbar. Jag är inte riktigt där andligt sett kanske. Låt oss då titta på en person i Bibeln som inte alls får stor uppmärksamhet. En helt vanlig församlingsmedlem. Man lägger knappt märke till honom när man läser texten. I det föregående kapitlet i Filipperbrevet, kapitel 2, vers 25, så säger Paulus så här. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er. Min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Så Paulus sitter i fängelse när han skriver det här brevet. Och församlingen i Filippi hade sänt denne Epafroditos till Paulus. För att lämna en gåva till honom och för att vårda honom och stötta honom. Och så fortsätter Paulus i Filippi 2, vers 26. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han har blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom. Och inte bara över honom utan också över mig. Så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom. Så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han. För han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Två gånger säger Paulus här att Epafroditos nästan dog. Och vi vet ju, vi kan utläsa här att han var sjuk. Och vi kan utläsa att det var allvarligt. Och vi förstår också att det berodde på hans arbete för Kristus. Och på grund av detta arbete så gav hans hälsa vika till en sån grad att han nästan dog. Och så står det i vers 30 att han satte sitt liv på spel. Här har vi återigen ett mycket speciellt ord på grekiska. Det är ett verb, han satte sitt liv på spel, som beskriver den handling man gör när man är på ett kasino. Man riskerar, man spelar, man satsar, man sätter något på spel. Så här har vi ett porträtt alltså av Epafroditus, Guds gambler, Guds risktagare. Han satsade sitt eget liv för att gå och stötta Paulus och för att vara en del i den mission som Kristus hade gett. Så varför skulle Epafroditos riskera allt? För han visste vad han gav sig in i. Han visste vad det skulle kunna kosta. Men han satsade. Han satsade eftersom han räknade allt som en förlust. Eftersom han hade funnit det som var långt mer värt. Hela livet hade förändrats. Han visste att han egentligen inte hade någonting att förlora. Inte någonting alls. Eftersom allt är värt att förlora i jämförelsen med Kristus. Även om det till och med gäller mitt eget liv. Och Epafroditos var ju inte unik på något sätt. Under de första århundradena i kyrkans historia så fanns det grupper av människor som kallade sig för samma grekiska ord som Paulus kallar Epafroditus för här. De kallades för risktagarna. The gamblers. Spelarna. Och de följde Epafroditos exempel. De gick in i fängelser. Och de gick in och vårdade sjuka människor. Till de som var smittade av de mest smittsamma av sjukdomar. De riskerade sina liv för att hjälpa dessa människor. Och inte bara kristna kompisar. Utan alla. Alla. Under 200-talet. Så bröt pesten ut i Kartago, som alltså är nuvarande Tunisien. Och det här var fruktansvärt. Nästan en tredjedel i befolkningen dog i den här storstaden. Så fort man såg att någon var smittad så stötte man ut den på gatan. Om det så var min egen son så stötte jag ut honom på gatan så att han fick gå där som en levande död tills kroppen till sist gav vika. Så betedde man sig. Men de kristna var helt annorlunda. Helt annorlunda. Under ledning av biskop Cyprianus så gick man från hus till hus och vårdade de som var sjuka. Och många av de kristna fick betala med sina egna liv för detta. Men för dem så var det var ett helt självklart gensvar på evangeliet. För de hade funnit något som var värt att förlora allt annat för. Och det var inte bara Cyprianus i Kartago, biskop Dionysios i Alexandria som ledde samtidigt. Det hände samma sak i Alexandria i Egypten alltså. Precis samma berättelse. Precis samma. Hedningarna stötte ifrån sig. De kristna går och vårdar. Och nu kommer jag att tänka på senare Julianus, avfällningen. Den romerska kejsaren som ville driva ut kristendomen ur Rom och anamma de hedniska religionerna igen. Han skriver ett brev till sin kompis där han beklagar sig. Han säger, romarna tar hand om romare och så alla de olika folkslagen tar hand om varandra. Men de kristna, de tar hand om alla utan urskiljning. Och han tycker att det är hopplöst för att den här kristna barbölden liksom biter sig fast och går inte att driva ut. De här människorna, de kristna, vanliga kristna, de levde i samma visshet som Paulus. De hade funnit den här skatten i åken. Och som en följd av detta så behövde de inte hålla fast vid något i denna värld. Så fort valet ställdes mellan något och Kristus så valde man alltid Kristus. Även om det skulle innebära att man förlorade sitt eget liv. Det är för att Kristus är vårt liv. Kristus är vår skatt. Det betyder inte att man aldrig upplever smärta eller sorg. Absolut inte. Det finns verklig smärta. Vi ser tårar, verkliga tårar hos Kristus själv. Men det är inte en överslätande glädje liksom, som ignorerar livets smärta. Däremot är det en smärta som säger att vad som än händer så är Kristus min skatt. Vad som än händer. Så länge jag har Kristus så har jag allt jag behöver. Är det den sorts liv som vi lever? Vi som kallar oss kristna i det här rummet? Eller gömmer vi oss bakom de många skatterna som upptar utrymmet i ett förslösat liv? Hur ska vi någonsin nå den här staden med evangeliet om vi håller fast vid våra bekvämligheter, vår sociala status, våra familjer mer än vi håller fast vid Kristus? Det kommer inte att ske. Det kommer inte att ske. Hur ska vi någonsin fullborda missionsbefallningen att gå ut och göra alla folk till lärjungar om de onådda platserna i världen idag är de farligaste platserna i världen idag? Alla de lätta platserna är tagna. Alla de enkla folken är tagna, vänner. Vi behöver mer djärvhet än någonsin. Vi behöver återvända till bibeltexterna för att se vad den kristna tron verkligen är för någonting. Och hur den kan utverkas i våra liv. Och också se att det inte är en snuttefilt. Det är någonting helt annat. Jag vill ge två exempel på personer som har funnit något som är långt mer värt än något annat i livet. Två missionärer. Den första heter C.T. Studd. Studd, väldigt manligt namn där. Han var berömd, mycket berömd, förmögen brittisk cricketspelare på 1800-talet, 1880-talet. Men när han kom till tro på Kristus och fann den här obeskrivliga glädjen så sålde han allt han hade och gav bort pengarna. Och han begav sig till Kina på 1880-talet för att berätta om Jesus där. Och efter det, jag tror han var ute i 10 år eller något sånt, så kom han tillbaka till England och sen gav han sig iväg till Indien. Och han levde för att nå de onådda med evangeliet. Och när han sen blev äldre, kom upp i pensionsåldern, så slog han slog sig inte till ro för att liksom sitta och kamma in pensionen på de sista dagarna i sitt liv. Nej, han reste till belgiska Kongo. Han sa att det här är den mest onådda platsen på hela jordklotet, så då är det dit jag vill resa för att predika Kristus. Och han mötte mängder av motstånd från kyrkan. De sa till honom att han riskerade för mycket. Åk inte till Kina. Åk inte till Hudson Taylor, den där galningen. Och liksom ge upp allt. Åk inte till Indien. Och åk verkligen inte till Afrika. Du är gammal. Du är en person. Vilken skillnad kan du möjligen göra på denna gigantiska kontinent? Vänta! Vänta till en annan tid. Vänta tills fler vill följa med dig. Vänta tills det är mindre riskabelt. Och Stad skrev detta till svar. Jag citerar: allt för länge har vi väntat på någon annan att börja. Tiden för väntan har gått. Nu är det Guds tid. I Guds heliga namn, låt oss resa oss och bygga. Vi ska inte bygga på sand utan på den berggrund som är Kristi ord, och helvetets portar ska inte kunna stå emot oss. Skulle sådana som vi frukta inför hela världen, inför den sömniga, ljumma, otacksamma och fjantiga kristna världen, vill vi våga att lita på vår Gud. Vi vill riskera allt för honom. Vi vill leva och vi vill dö för honom. Och vi vill göra det med hans glädje sjungande i våra hjärtan. Vi vill 1000 gånger hellre dö när vi förlitar oss på Gud än leva och förlita oss på människor. Och när vår tid är inne kommer vi att se att kampen redan är vunnen. Och vi kommer att ha Guds helighet och inte den sjukliga smörjan av vackert prat och fina tankar. Vänner, Gud vill resa upp ett folk vars liv har betydelse för Guds ära i den mänskliga historien. Han vill resa upp ett folk och sända dem in i ett liv som har en mening som är större än oss själva. Det är ett liv där vi har funnit något som är långt mera värt än något annat i denna värld. Det är ett liv som inte håller fast vid något utan som i glädje går dit han kallar. Jag ska avsluta med att läsa ett brev från Adoniram Judson. Judson. Han var den första amerikan som sändes ut som missionär över de stora haven. Det skedde 1812. Och här skriver han ett brev till den man som var far till den kvinna som han älskade. Han ville gifta sig med Ann. Och han ville ta med henne för att berätta om Jesus för folket i Indien och i Thailand och i Burma. Och här i det här brevet så ber han om lov att gifta sig med Ann. Han skriver så här: jag måste nu fråga huruvida du kan ge ditt medgivande till att skiljas från din dotter tidigt nästa vår för att sedan aldrig mer se henne i denna värld. Huruvida du kan ge ditt medgivande till hennes avfärd och att hon utsätts för missionärslivets svårigheter och lidanden. Huruvida du kan ge ditt medgivande till hennes utsättning för havets faror, för södra Indiens klimats dödliga påverkan, för varje sorts armod och plåga, för degradering, förolämpningar, förföljelse och kanske en våldsam död. Kan du ge ditt medgivande till allt detta för hans skull, som lämnade sitt himmelska hem och dog för henne och för dig. För de eviga själars skull som förgås. För Guds äras skull. Kan du ge ditt medgivande till allt detta i hoppet om att snart möta din dotter i en värld av härlighet. Med en rättfärdighetens krona som strålar av lovsång till Kristus. Från de hedningar som genom hennes försorg blev frälsta från evig klagan och förtvivlan. Och jag skulle vilja ställa samma fråga till dig. Kan du ge ditt medgivande till allt detta? Kan du ge ditt medgivande till att släppa alla dina skatter i den här världen för att vinna det som är långt mer värt? Det här, vänner, är ingen extrem form av kristendom. Det här är den enda sortens kristendom som Bibeln känner till. Det här är inte ett tungt liv i begravningsstämning för att vi förlorar så mycket. Tvärtom. Det är ett liv som drivs av glädje. För vi har funnit det som är långt mer värt. Det finns ingen glädje som är större än detta. Har du funnit den glädjen? Har du det? Har du funnit den glädje som fullständigt förändrar hela ditt liv? Som säger att om du har Kristus så har du allt du någonsin behöver. Om du inte är säker på att du har gjort det så har du inte det. För du skulle veta det i så fall. Sök honom. Sök honom dag och natt tills du finner honom. För det är värt allt. Och om du har den glädjen så vill jag säga med C.T. Studd. Låt oss stå upp och bygga. Låt oss gå dit han kallar. Låt oss riskera allt för honom. Låt oss leva för honom och låt oss dö för honom. Till hans ära. Amen. Jag tackar dig, evige Fader, för att det finns en glädje som övergår allt annat. Och jag kan inte annat än vädja, ropa till dig för min skull och för denna församlings skull. Visa oss den glädjen, Fader. Visa oss den glädjen. Jag ber att du reser upp ett folk i denna församling som vill gå. Ett folk som menar allvar med sina ord när de säger att vi vill följa dig. Jag ber, Fader, ge oss andens kraft och andens ledning. Så att vi inte behöver vara rädda. Så att vi inte behöver hålla så krampaktigt i allt det som vi har. Himmelske Fader, ge oss dina ögon på vårt liv. Och jag ber att du hjälper oss att se Kristus som övergav allt. Som inte höll något tillbaka utan som utgöt sig helt och fullt för vår salighets skull. Led vår församling in i detta. Till din ära. Amen.
Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut? Har du inte mod att våga, säg hur går det då till slut? Inte kan den staden döljas, vilken ligger på ett berg. Inte kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg. Har din frälsare fått bliva för ditt hjärta verkligt stor? Är du redo att bekänna inför honom vad du tror? Dig, det gäller livet, den som ej är med däremot. Har du hittills motstått Herren, böj dig nu vid korsets fot. Bed om frälsning, bed om rening genom Jesu Kristi blod. Bed om kraft att följa honom, bed om heligt hjältemod. O, besinna vad det kostar, överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan, strid och sedan evig frid.